Varmt välkommen till det 20:e avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och i det här avsnittet ska vi prata om våra nära relationer. Det här podcastavsnittet ingår i en serie om skuggarbete och vi börjar närma oss slutet. Det här är faktiskt näst sista avsnittet på just det här temat. Och i tidigare avsnitt så har jag pratat en del om relationer med vår ursprungsfamilj, alltså föräldrar, syskon. Människor vi inte har kunnat välja, utan i så fall bara välja hur mycket kontakt vi vill och hur mycket påverkan vi vill att de ska ha i våra liv. Däremot har jag under den här serien inte pratat så mycket om relationer till människor som vi faktiskt väljer frivilligt in i våra liv. Det vill säga partnerrelationer, kärleksrelationer. Det är ju så att alla människor som vi har relationer med överhuvudtaget är ju våra lärare. Och ju närmare relationen är, desto mer väl människor känner oss, desto hårdare kan de trycka på våra knappar, avslöja våra triggers och därmed får vi syn på våra skuggor. Och vi blir ju också lärare för de som vi lever tillsammans med. Och syftet med det här avsnittet, det är faktiskt att ge oss möjlighet att få syn på skuggorna och på det sättet bli mer av den partner vi faktiskt vill vara. För allt skuggarbete handlar ju i slutändan om oss själva, eftersom oss själva är de enda som vi kan förändra. Så att du kan självklart lyssna på det här avsnittet även om du idag inte lever i en partnerrelation. Om du lyssnar för första gången så rekommenderar jag att du hoppar några avsnitt bakåt och startar från avsnitt 14 som heter I mörkret vila ljuset. För där går vi igenom grunderna för skuggarbete och det fenomen som kallas för projektion som jag kommer återkomma till flera gånger i det här avsnittet. Det här syftar alltså inte till att göra din partner bättre eller att hitta en partner om du inte har någon, utan det handlar om oss själva. Att göra oss till en tryggare och mer medveten människa i första hand och partner i andra hand. Det handlar om vår relation till oss själva. För kan vi visa oss pålitliga och trygga i relationen till oss själv, så kan vi också visa oss trygga och pålitliga i relation till andra. Och det är på så sätt som vi faktiskt blir den partner vi vill vara när vi jobbar med våra egna skuggor. Och ingenstans blir det kanske så tydligt som i relationer till människor vi faktiskt bor med på heltid och där vi om och om igen väljer varandra. För kärleksrelationer, partnerrelationen, har ju sitt utgångspunkt i den fria viljan. Vi har valt varandra, vi fortsätter att välja varandra. Så att det är en annan typ av relation än den vi har till föräldrar, syskon och barn. Allt som sägs i den här podcasten, det är mina egna tankar, synpunkter och bygger på många andras, men framförallt min egen erfarenhet. Så att det som sägs i den här podden är därför inte på något sätt en ersättning för medicinsk eller psykologisk hjälp. Om du lever i en partnerrelation där du inte har det bra just nu, så vill jag att du såklart kan lyssna på podden. Men jag vill framförallt understryka att en del av att ta ansvar för sitt liv faktiskt är att ta hjälp och söka professionell hjälp. Det finns familjerådgivning i de allra flesta platser i landet och det går också att på många sätt söka en samtalskontakt för egen del. Och i den här podden så kommer jag ställa ett antal frågor som gör att vi får syn på skuggor som de kan komma till uttryck i våra nära relationer. Så det är ju ett sätt för dig som partner att få ett förhållande som i grunden är tryggt och som du vill ska fortsätta, att få det att bli ännu bättre. För syftet är ju att vi ska lära känna oss själva och den andra ännu bättre. Syftet med att ställa de här ganska obekväma frågorna om vår egen skugga, det är ju att vi ska kunna öppna upp för ännu större närhet, sårbarhet som faktiskt kommer när vi vågar vara uppriktiga och ärliga. Så som sagt, i den här podden kommer jag att ställa ett antal frågor som du bara svarar för inför dig själv såklart. Men när du gör det så behöver du vara på en plats där du kan för det första känna att du har tid och möjlighet. Och också att du kan vara medkännande och inte så att vi inte dömer oss själva eller andra. Så de här frågorna och övningarna, det är någonting att göra när du mår bra och verkligen vill ta nästa steg. För om du just idag mår väldigt dåligt, om du lever med mycket stress och mycket ångest, då rekommenderar jag faktiskt att du väntar till en dag när ditt liv känns mer stabilt. För syftet med det här avsnittet, det är ju att göra dig medveten. Inte att överväldiga dig. Men har vi det tufft så kan det bli överväldigande och vi vill absolut inte skapa mer stress och ångest. När vi pratar om parrelationer och nära relationer så ska jag alldeles strax komma till hur vi definierar en bra och trygg relation. Men innan dess så vill jag faktiskt lyfta det här med destruktiva förhållanden. Om du idag befinner dig i vad man kallar ett destruktivt förhållande, det vill säga att du på något sätt blir utsatt för kontroll, hot, våld rent fysiskt eller mentalt, psykiskt våld, att liksom bli kallad otrevliga saker, att bli påhoppad, att ifrågasatt på ett väldigt otrevligt sätt. Eller om det förekommer sexuellt våld. Eller det som kallas för ekonomiskt våld. Det vill säga om man har en partner som kontrollerar på olika sätt ens ekonomiska tillgångar. Kort sagt, om du upplever att du är kontrollerad och inte trygg i din relation, så är det några saker som jag vill säga innan du fortsätter att lyssna. För det första så behöver du veta att det är inte ditt fel. Det är inte ditt fel att du hamnat i den situation du är. Och du behöver absolut inte klara allting själv. Och det finns hjälp att få. Så vänta inte. I texten till den här podcasten så finns ett antal resurser, telefonnummer att ringa som man kan nå över hela landet. Och det här är oavsett om du är man eller kvinna. Om du lever i en relation där kontroll, hot, våld förekommer, så är det inte läge just nu att fundera över de här filosofiska resonemangen, vad som är din skuggsida. Utan det är någonting som du kan i så fall göra sen. Prio ett just nu, det är att du är säker, att du är trygg och att du tar dig ifrån en destruktiv miljö. För att göra skuggarbete och ställa sig själv skuggfrågor, det kan vi bara göra och svara ärligt när vi verkligen är på en trygg plats. Om du inte är på en trygg plats så behöver du ta dig dit. Det är viktigast av allt. Och detsamma gäller för att kunna förlåta. För vi kan inte tänka att våld och kontroll och hot upphör för att vi fortsätter förlåta och sen samtidigt stanna kvar. Förlåtelse, det är någonting som vi kan praktisera först när vi har tagit oss ur en otrygg situation. Det är först när vi har tagit oss ur som vi verkligen kan förlåta fullt ut och sen gå vidare. Och om det jag har sagt nu får dig att börja tänka på en person i din närhet som du kanske misstänker är utsatt för kontroll, hot eller våld. Det viktigaste som du kan göra är att fortsätta hålla kontakten. För den som är utsatt i ett destruktivt förhållande, för de personerna så är det otroligt viktigt att vänner finns kvar. Det kan faktiskt vara avgörande för att den som är utsatt sträcker ut handen och ber om hjälp. Så att som vän så kan du vara den som vågar fråga. Aktivt och ganska obekvämt fråga direkt och rakt ut. Så låt dina vänner få veta att du finns. Även om han eller hon fortsätter att vara kvar i relationen, så är det viktigt att du påtalar vad du ser. Så när vi pratar om relationer som blir och är destruktiva, så min erfarenhet är att just den här insikten att vi förstår på fullt ut det som jag säger, det är inte ditt fel. Det är faktiskt det som kan hjälpa oss att ta ansvar och ta nästa steg och släppa skulden. Och det här är skillnaden mellan skuld och ansvar. Du har ingen skuld för att du hamnade i en destruktiv relation. Släpp skuldkänslorna. Den andra personen har fullt ansvar för sitt handlande, medan du har ansvar för dig. Så släpp skulden och istället ta ansvar. Ring en vän som du litar på. Eller ta kontakt med någon av telefonlinjerna som finns i det här avsnittet. Som sagt, idag är i så fall inte dagen att göra ett skuggarbete. Idag är det dags att ta nästa steg och vara rädd om dig. Förstå att du är värd att ha det så mycket bättre. För våld är aldrig i någon situation berättigat. Det här avsnittet kommer vi att dyka ner i några frågor. Och om du svarar ärligt och uppriktigt så kommer de att hjälpa dig att få syn på hur skuggans beteende finns i din partnerrelation. Men framförallt hur skuggan spökar i dina tankar och i ditt förhållningssätt. Hur du tänker om relationen. Så att det handlar återigen inte om din partner, det handlar i slutändan alltid om oss själva. Att titta på skugga, det handlar ju om att vara ärlig med sina rädslor, med sina lögner, sina eventuella hemligheter. Och att våga titta på relationsmönster som vi bär med oss från tidigare som inte har fungerat. Det här är jobbigt, det här är obekvämt. Och vi gör det ju för att vi har en önskan att få en tydligare kommunikation med dem vi älskar. Att visa en större öppenhet. Visa vår egen sårbarhet. Vilket gör att vi i en parrelation kommer varandra närmare. Och jag tror att alla egentligen vet att det finns inte någon perfekt partner. Det finns inget perfekt förhållande. Utan i alla relationer uppstår konflikter för vi ser saker ur olika perspektiv, vi har olika åsikter. Och i konflikter så uppstår alltid starka känslor när det handlar om saker som är viktiga för oss. Och det som ofta händer då i nära relationer är att vi agerar ut våra starka känslor på ett sätt så att vi sårar varandra. Och samtidigt är det här våra nära relationer, det är de som känner oss, som trycker på våra knappar. Vi blir triggade. Och det här är ju såklart en möjlighet att se våra egna skuggor, men en möjlighet att verkligen lära sig. Men ofta så upplever vi det ju inte så. Utan vi liksom svarar automatiskt på triggersen och går i försvar och motattack. Och plötsligt så är vi i ett mönster av försvar, attack. Projicerar på partnern att du är si och du är så. Och det är den här onda cirkeln av starka känslor som omedvetet ageras ut. Det är det som vi vill bryta genom att titta på våra egna skuggor i relation till våra partners. Men innan vi gör det så behöver vi kanske också fundera att okej, det finns inget perfekt förhållande. Men vad kännetecknar ett bra och tryggt förhållande? Vad är en grund att stå på i våra nära relationer? Det finns ju enormt mycket forskning om relationer inom psykologi. Och det kanske är så att lika många forskare som det finns, så finns det teorier. Och i den här podden så, i texten så tipsar jag om några teorier för dig som vill läsa mer om parrelationer och psykologi. Det som jag kommer att utgå från i det här samtalet när vi definierar en trygg relation, det är ordet, akronymen LOVE, L-O-V-E. Och det här kommer från en bok som heter Kärlekens Act av Russ Harris. Och ACT, det är också en akronym. Det står för Acceptance and Commitment Therapy. Och de här fyra bokstäverna, L-O-V-E, har ju då innebörder som man kan säga definierar en trygg relation. L står för let go, alltså släppa taget. Det här har vi pratat om tidigare i podcasten Skönhetens väg, att förmågan att släppa taget om sina egna förutfattade meningar, förmågan att släppa taget om sina egna rädslor och farhågor, att släppa taget om allt som vi trodde vara sant för att kunna vara fullt närvarande. Att både se sig själv, se den andra och se relationen som den är. Det är det första, att man har den förmågan eller den viljan att kunna släppa taget. O står för open up, alltså att öppna upp. Och det är ju motsatsen till att dra sig undan och undvika, som ju ofta är vår främsta försvarsmekanism när vi känner oss sårade. Så att öppna upp och våga säga hur vi känner, våga visa oss sårbara och kanske känna oss väldigt otillräckliga, känna oss ganska nakna och utlämnade, men att ha en önskan om att uppriktigt ärligt mötas. Det är vad O står för. Och det finns också i en trygg relation. V står för värde och att värdesätta. Och det här handlar ju om att bete sig medvetet. Att man handlar utifrån vad som är viktiga värden. Det vill säga man agerar som den partner man vill vara. Istället för att ständigt reagera känslomässigt och explosivt och triggat utan eftertanke, så försöker man ha fokus på sina kärnvärden. Och i en kärleksrelation så handlar ju kärnvärden om att man har omtanke om den andra. Att man värdesätter kontakt och kommunikation. Så vi handlar om värde, värderingar, värdesättande. Och E, engagement, engagemang. En vilja att engagera sig, att vara närvarande tillsammans med sin partner. Att vara intresserad, vara öppen. För det är ju så, ju mer engagemang vi som partner visar varandra, desto djupare blir ju kontakten. Det är ju liksom motsatsen igen till det här undvikande. Att när det finns en konflikt eller någonting som känns jobbigt att prata om, att vi går in i det och visar engagemang och att vi lyssnar på den andra. Så att där de här fyra sakerna förekommer, L, let go, släpp taget. O, open up, öppna upp. V, värde och värdesätta, värderingar. E, engagemang. Där finns det grunden för en trygg relation. Så att det här är en fråga att ställa sig i alla relationer, inte bara till en kärlekspartner. Is this love? Finns det kärlek här? Finns viljan? Finns viljan att släppa taget om det som har varit? Finns viljan att mötas, öppna upp? Finns det grundläggande värderingar och önskan att man faktiskt handlar efter dem? Och finns det engagemang? Så att där finns grunden om svaret på frågorna är ja. Till en relation som är bra och som kan bli ännu bättre. Och en frisk relation, den bygger ju på att båda parter känner sig som hela människor. Eller åtminstone tar helt ansvar för hur de mår. Att man tänker på den andra parten mer som en bonus och en glädje i sitt liv. Inte att en partner ska ge mig det som jag själv saknar. Det ska inte vara så att min överlevnad hänger på min partner. Alltså en frisk relation, det är alltid win-win. Det är ju ingen som känner sig som dränerad på energi eller känner sig som offer i en sån relation. Sen går ju naturligtvis relationer upp och ner och skuggan kommer in. Och en liten recap av skugga, hur vi känner igen att den är i action. I relationer så kommer skuggan till kännedom när man känner att någonting skaver. Det behöver inte vara så att man kan sätta ord på det, men någonting skaver. Det är, man börjar ursäkta och förklara. Alltså antingen ursäktar man sig själv eller man försöker förklara sig själv. Eller ursäktar sin partner för hans eller hennes beteende. Det är också när man börjar ha hemligheter. När det finns saker som man känner att man inte vill dela med sin partner. Då är det också ett varningstecken att skuggan är in action. Och börjar man ha hemligheter, saker som man inte vill berätta för sin partner, så kan det ibland handla om att man döljer den egentliga hemligheten som vi har pratat om tidigare. Vem blir jag om jag står i mitt eget ljus? När skugga finns i en relation så av olika skäl så kan jag inte vara mig själv helt och fullt och ärligt i den här relationen. Jag döljer mitt ljus, det blir hemligheter, det blir ursäkter, det blir förklaringar. Det är en känsla av någonting skaver. Och det här gör ju att vi börjar triggas, vi går i affekt. Vi känner oss som offer, vi vill börja försvara, vi börjar attackera. Och vi börjar projicera. Den här skuggdansen kan ju bara vi själva sätta stopp för. Och det handlar ju om att känna och kunna det här med skuggarbete. Alltså att medvetet vill jag se vad handlar den här känslan som triggar mig så mycket. Vad handlar den egentligen om inom mig? Och ta ansvar för den. Istället för att falla för den här frestelsen att projicera, att skylla på andra eller skylla på omständigheter. För det var ju det vi sa, det är den partner vi vill vara. Vi vill vara en partner som tar ansvar för det som är mitt, i mitt beteende och mina känslor. Och sättet att göra det här, det är ju inte att liksom gå till attack bokstavligen på vår partner. Utan vi kan göra det i tanken genom att faktiskt tillåta oss projicera. Och då menar jag det här att vi tillåter oss att höra vad vi själva tänker. Vilka egenskaper är det vi lägger utanför oss själva? Du har säkert hört mig i tidigare avsnitt säga att projektion är skönhetens medicin. Och med det så menar jag just det här att jag behöver ju höra vad jag tänker om den andra för att kunna se och ta ansvar för det. Medicinen är att jag tar tillbaka det och ansvarar för det som mitt. Jag ska ge ett exempel på det här. Tänk dig att du gör som en övning, att du kastar iväg ett fiskespö med en massa anklagelser mot din partner. Att min partner är så egoistisk, så girig, så obrydd om hur jag eller någon annan mår. Om det är vad jag säger om min partner. Det är liksom krokarna som jag drar in när jag skickar iväg den här projektionen och skulden. Och så drar jag in egenskaperna egoistisk, girig, obrydd om hur andra mår. Då har jag liksom fångsten där och då ställer jag mig frågan, vad reflekterar det här i mig? Det som jag tänker om den andra personen, i det här fallet min partner då, det är ju min egen omedvetna skuld. Vilka grundantaganden om mig själv handlar det här egentligen om? Jag säger att min partner är egoistisk. Om det är jag som är egoistisk, vad handlar det om? Jo, det är min osäkerhet. Jag är egoistisk för att jag är så osäker på mig själv. Jag tänker hela tiden på hur andra ska uppfatta mig. Därför är jag väldigt självcentrerad och vill gärna ha bekräftelse. Det är egoismen som den kommer till uttryck i mig. Om jag säger att min partner är girig, det är min projektion. Men det handlar egentligen, när jag vågar titta efter, så handlar det om min känsla av brist. Det är jag som känner mig girig. Jag vill ha uppmärksamhet. Jag är rädd att bli förbisedd. Jag är rädd att känna mig utanför. Det är så girighet kommer till uttryck i mig. Och jag säger att det är min partner som är obrydd om hur jag mår. Men det är faktiskt jag själv som är obrydd hur jag själv mår. Jag tar ju inte ansvar för min egoism, för min girighet. Jag gör ju inte det som krävs för att känna mig bättre. Det är så här vi jobbar med skugga. Det är så här med de här frågorna. och ganska trickiga svaren som vi kommer fram till att det på något sätt alltid handlar om oss. Så det här skuggarbete är en konst att lära sig. Och vi behöver göra det varje gång som vi känner att vi slänger iväg de här projektionerna. För i en frisk relation som vi ju vill ha så är ju båda parter ansvariga för sina handlingar. Vi vill vara den som tar ansvar för det som är vårt. Och samtidigt är ju relationer alltid en dans där vi påverkar varandras steg. Men dansen kan ju inte förändras. Alltså förändring kan ju inte ske förrän någon av parterna blir medvetna och ser igenom det här mönstret. Annars dansar vi ju samma dans om och om igen. Så att medvetenheten handlar just om att se den här dynamiken. Att vara den som öppnar upp och vågar erkänna sin egen skugga. Faktiskt erkänna att det är bekvämt att skylla ifrån sig. Och därefter ta tillbaka sina projektioner. Det som ofta styr skuggbeteende, det är ju våra rädslor. Precis som i exemplet som jag tog alldeles nyss. Egoism och girighet handlar ju om en rädsla att bli förbisedd. En rädsla att inte vara tillräcklig. En rädsla att bli ställd utanför. Så tillsammans med vår partner, om vi kan vara öppna med det här, så kan ju båda parter få hjälpa varandra att läka sin rädsla. För när tilliten blir större än rädslan, det är det som förändrar en relation i grunden. Och när en part börjar jobba med sig själv så brukar det ofta vara så att partnern får hänga med, vare sig den vill eller inte. Och antingen så kommer man till ett läge där båda hittar tillit och tillsammans så kommer man liksom till nästa nivå i relationen. Båda parter kan förändras om båda parter är redo att se sin del och göra jobbet. Men det kan också vara så att relationen ändrar form och faktiskt tar slut. Att det är det man kommer fram till när man börjar jobba med skuggor. Men kom också ihåg att våra skuggor är gemensamma. Vi har mer gemensamt med andra människor än vad som faktiskt skiljer oss åt. För när vi börjar våga titta på de här frågorna så är det ofta så att vi alla har en rädsla för utanförskap. Och den här rädslan för utanförskap gör att vi är rädda att bli avvisade. Och den gör att vi själva inte bjuder in. Så att bryta ett mönster av utanförskap är ju genom att bjuda in. Så bjud gärna in din partner till att göra det här jobbet tillsammans med dig. En annan gemensam skugga vi ofta har, det är ju den här tankevurpan att vi tror att vi ska klara allting själv. Vi tror att det är det som är att ta ansvar, det är att klara allting själv. Men så är det ju inte. Utan vad vi gör när vi inte tar hjälp, det är ju att vi utesluter andra. Vi hamnar igen i den här onda cirkeln av ensamhet och utanförskap och inte bjuder in. Vi har också mönster av att där vi tror att om man visar sig sårbar så riskerar man också att bli utesluten. Och att bli utesluten, det var ju lika med döden för 100 eller 1000 år sedan. Absolut, vi har det i våra gener. Men det är ju inte så idag. Och sen har vi också en väldigt gammal rädsla just där att visa sitt ljus, att sticka ut ur mängden. Det är också någonting vi tror ska föra med sig uteslutningen ur flocken. Och den behöver vi också titta på. Så att när vi ställer de här skuggfrågorna, det allting kokar ner till brukar vara de här temana. Och de har vi som människor gemensamt med alla. Det är liksom vår sårbarhet ligger där. Så att vi måste förstå det här att om vi ska bryta känslan av utanförskap, om vi vill att andra ska bjuda in oss till gemenskap, om vi vill att andra ska ta emot vår hjälp, så behöver vi göra detsamma. Om vi vill att andra, ska investera i sig själva genom oss, genom att vara i vårt sällskap, ha samarbeten med oss eller en kärleksrelation med oss. Om vi vill att en partner ska investera i sig själv genom oss, så behöver vi också investera i oss själva. Alltså, inte ge bort vårt ljus till andra, utan se oss själva och stå fullt ut i vår kraft. Så att göra skuggarbete, den investering i dig själv som verkligen kan ge dig närmare och djupare och meningsfulla relationer på sikt. Det är absolut inte egoistiskt att lära känna sig själv på djupet, utan tvärtom. Det bästa vi kan göra för att få fler och närmare och djupare relationer och bättre kommunikation. Sen att göra djupt skuggarbete och personlig utveckling, kanske du har redan upptäckt att det kan göra att vissa relationer faller bort. Där vi inte är på samma våglängd, åtminstone inte just nu. Så att vi behöver ta olika vägar, relationer tar slut, i alla fall för tillfället. Men samtidigt så utvecklas ju människor hela tiden. Så att även om det finns vänner som vi inte har, tycker att vi har så mycket gemensamt med nu, så kan ju de komma tillbaka. För livet är ju en ständig process. Så att både kunna släppa taget och samtidigt ha en öppenhet för att verkligheten är som den är och den kan förändras. Men att vara ärlig är det som varar längst. Egentligen är det ganska okomplicerat, eller hur? Om du är redo så kan du nu ta fram papper och penna. För här kommer 11 frågor som vi kan ställa till oss själva för att upptäcka skuggor i nära relationer. Fråga nummer 1. Vad är jag mest rädd ska hända i vår relation? Om du lever med en partner, vad är det värsta du skulle kunna föreställa dig? Och om du inte har träffat en partner än, föreställ dig vad skulle kunna vara det värsta som du kan föreställa dig i en framtida relation. De flesta av oss kanske svarar först att vår största rädsla är såklart att det ska hända någonting med dem som vi älskar. Det här är ju egentligen ingen skuggbeteende, för det är ju verkligt, livet är skört. Det är en realistisk del av verkligheten. Livet kommer förr eller senare att ta slut. Olyckor händer. Det blir däremot ett skuggbeteende om den här rädslan att något ska hända blir så stor att den liksom ockuperar våra tänkande hela tiden. Att det blir väldigt ångestfullt, att man hela tiden går omkring med såna här scenarion om katastrofer som inte är realistiska. Det är väl kanske först då som det blir en skuggbeteende. Men om vi fortsätter att ställa oss den här frågan, förutom att det ska hända den jag älskar någonting med sjukdom, olycka och död, vad är det värsta vi kan föreställa oss då? För många så är svaret att vi är rädda att bli lämnade. Vi är rädda att bli bedragna. Och här har vi ju uppenbart en skugga. Att vi tror att vi själva inte är good enough. Att vi inte är tillräckliga för vår partner. Det kan också vara en känsla av att man är rädd att förhållandet ska rinna ut i sanden. Att man inte ska ha något gemensamt längre. Och här finns ju också en skugga. En rädsla att bli lämnad utanför. En gemenskap. En rädsla att bli ensam. Det här som jag nu har sagt, det är exempel. Så jag vill inte att du ska ta det som en sanning just för dig. Utan ta en stund att reflektera över det här. Och framförallt, vad ligger bakom rädslan? För poängen med skuggarbete, det är ju att vi vill dra ut trollen i solen så att de blir synliga. För om du själv vet att det är inte så realistiskt just nu att vårt förhållande ska rinna ut i sanden, då kan du punktera den rädslan att bli utanför en gemenskap och släppa taget till den. Och istället byta ut den till tillit, alltså insikten att okej, Om det ändå blir så en dag i framtiden att vårt förhållande rinner ut i sanden, så vet ju jag att jag har det som krävs för att hitta andra sammanhang där jag är uppskattad. Och komma fram till att även om jag skulle bli bedragen och lämnad, det känns kanske förhoppningsvis inte realistiskt idag, men skulle det hända så kommer jag överleva det också. Att titta på de här rädslorna, dra ut dem i solen, låt dem spricka och gå från rädsla till tillit. Om vi har tilliten att vad som än händer så vill livet självt oss väl. Om vi kan ha ett sånt förhållningssätt som grund för alla våra relationer. Och i synnerhet till våra närmaste relationer. Att de kommer från en plats av tillit. Det är ju dit vi vill vara på väg. Det är ju den tillitsfulla partner som vi vill vara. Fråga nummer 2. Vilken negativ känsla är jag mest bekväm i? Den negativa känsla som vi är mest bekväma i, det kommer vara det sätt som vi agerar ut skugga på när vi känner oss sårade. Så om du känner dig mest bekväm i att vara arg, så är det genom ilska som du kommer att agera ut din skugga. Om du känner dig mest bekväm med att dra undan, bli tyst och sura, kanske till och med bestraffa andra genom tystnad, då är det så din skugga kommer ageras ut genom dig. Och som du hör så är det här en otroligt obekväm fråga att svara på. Men det är ju hela syftet med övningen, att bryta det här omedvetna mönstret. Göra det omedvetna medvetet. Om vi tittar tillbaka på hur vi faktiskt har agerat. Att vi får raseriutbrott eller surar ihop. Så kan vi ju bryta det från och med idag. För vi vill inte vara den partner som agerar ut helt oreflekterat. Vi vill ju vara en medveten partner. Och det är därför vi behöver titta på det här. Vilka negativa känslor vi är mest bekväma i. Fråga nummer 3. Hur och på vilka sätt ställer jag upp för min partner och andra människor men sviker mig själv? Det här handlar kanske om att vi alltid är pålitliga när vi lovar någon annan någonting. Och vi ställer alltid upp, men vi håller inte våra löften till oss själva. Så det här handlar ju återigen om att om vi vill bli den partner vi vill vara. Om vi vill vara pålitliga till 100%, så behöver vi också vara 100% pålitliga i de löften vi ger till oss själva. För det kanske tar sig uttryck i att du alltid lägger dina egna planer åt sidan när partnern vill något annat eller när partnern behöver din hjälp. Det behöver inte bara vara partnern, det kan vara liksom vuxna barnen som behöver hjälp, eller tonårsbarnen, eller chefen, eller arbetskamrater. Om alla andras önskningar om hjälp, om du inte kan säga nej till dem, så är det ju faktiskt så att du överger dig själv. Och om du tänker i den andres situation, din partner vill ju att du ska vara, att du ska säga ja från en plats som känns rätt för dig. Ditt ja ska ju vara ett uppriktigt ja. Ingen annan vill ju att du ska överge dina egna planer bara för att bekräfta din partner. För om det är så, då är ju relationen inte i balans. Du är inte ärlig med dig själv. Jag menar, jag vill ju inte ha en partner som ständigt sviker sig själv bara för att jag har andra önskningar. Och det vill ju inte du heller. Och det här är anledningen till att den här frågan är så viktig att titta på. Det handlar om vår relation till oss själva. Fjärde frågan. Vilka lögner lever jag med och varför? Som du hör så är det inga lätta frågor vi ställer. Skuggarbete är verkligen resan för de modiga. Men vill vi leva i kärlek, vill vi uppfylla de här LOVE-kriterierna, att verkligen leva öppet och leva från våra värden, då funkar det inte att samtidigt leva med och i en lögn. Lögner kan ju såklart vara väldigt kluriga att upptäcka, därför att den vi framförallt ljuger inför är ju oss själva. Jag har ett exempel på en händelse som faktiskt fick mig att punktera en lögn som jag levde med då. Det här var när jag var i 20-årsåldern och jag hade en pojkvän. Och lögnen var nog att jag egentligen visste att den här pojkvännen, den relationen skulle ta slut. Men jag var inte i läge att göra någonting åt det. Det som hände som punkterade lögnen, det var att jag var på en kurs, en helgkurs, tillsammans med några äldre damer. Och dag 2 på kursen på morgonen så berättade en av de här kvinnorna att hon var så fascinerad av sin man, för att när hon kom hem efter kursdagen och var trött så var han så snäll att han ställde upp och lagade mat. Och det här var en så stor grej för henne. Och mina tankar när jag hörde det här, det avslöjade min lögn för mig själv. För det första jag tänkte, det var så här: det är väl ingen grej att man lagar mat åt en partner som har varit på kurs. Det är väl självklart att man gör det för varann i ett förhållande. Och sen min nästa tanke, det var att det här är något som min pojkvän aldrig skulle göra för mig. Han hade inte lagat någon mat åt mig när jag kom hem. Han var inte ens hemma. Och det var ju inte för att han var en dålig människa på något sätt, utan det var ju för att vårt förhållande var ju på väg att ta slut. Vi var på väg att glida isär, och den här händelsen fick mig att se att det var så vi var. Så det var. Vi var på väg från varandra. Och lögnen som jag levde med, det var ju att jag ville intala mig själv att vi skulle fortsätta vara ett par. För det hade ju varit enklast. Så de lögner som vi lever med, det är oftast ganska stora grejer. Det handlar inte om att vi äter lite för mycket choklad eller köper lite för många prylar. Utan kanske är det den här frågan som kan få dig att inse det som jag insåg den dagen, att någonting behöver förändras. Det behöver såklart inte vara att du ska göra slut med din partner, men att få syn på de områden i ditt liv där du inte är ärlig mot dig själv. Det handlar inte ett dugg om din partner egentligen, utan det handlar om dig, att bli den partner du vill vara. Så behöver vi se igenom våra egna lögner. Fråga nummer 5, det är en ganska liknande. Det är: vilka hemligheter har jag? Vilka hemligheter har jag framförallt för mig själv, och då blir det också hemligheter för min partner om jag lever med en partner just nu? Jag tar återigen ett exempel från mitt eget liv. Och det här är kanske ingen hemlighet, utan mer ett mönster av att hålla saker hemliga. För mig så har jag verkligen kämpat med att bryta, att börja våga berätta. Att våga öppna upp för min partner och säga hur jag egentligen mår. För min reflex är alltid att dra mig undan när jag är ledsen, när jag är sårad. Och det behöver inte vara min partner som har sårat mig, utan det är oftast att det har hänt något på jobbet. Eller när jag känner mig sjuk, så delar jag inte det med min partner i första läget. Så en sån här stor hemlighet som jag hade, det var för några år sedan när jag var väldigt, väldigt sjuk i utmattning. När jag inte berättade för min partner hur illa det egentligen var. Det tog mig tid, det tog mig energi att våga vara ärlig med det. Och det var ju såklart inte att jag ville hålla min partner utanför, utan det var för att jag inte ville erkänna för mig själv hur illa ställt det var. Men insikten är att våra hemligheter inför oss själva, de drabbar ju också vår omgivning. Så vi behöver titta på det här om vi vill ha en öppen och ärlig och nära och sårbar relation. Återigen, för att bli den partner vi själva vill vara. Fråga nummer 6, en följdfråga på samma tema. Vad vill jag att min partner eller mina närmaste vänner eller andra nära, vad vill jag inte att de ska veta om mig? Och vad handlar det om? Det här är ju samma tema. Det handlar ju om våra hemligheter och lögner som vi har inför oss själva. Så att det är egentligen bara ett annat sätt att ställa frågan. Jag fick den här frågan i ett företagssammanhang. Där vi som företagare skulle ställa oss frågan, vad vill du absolut inte att dina kunder ska veta om dig? Och det svar som omedelbart kom till mig då, det var att jag ville då absolut inte att mina kunder ska veta hur sjuk jag har varit i utmattning och hur nära i tid det var sedan jag var sjuk. För det här hände alltså bara något år efter att jag friskskrev mig från en utmattning, jag sa upp min anställning och jag startade eget. Och när jag fick den här frågan så insåg jag att det här är ju precis vad jag behöver prata med mina kunder om. Eftersom den här händelsen påverkade ju mig så mycket. Och att ha ett företag inom personlig utveckling och hälsa utan att prata om sin egen historia med utmattning, det skulle ju vara oprofessionellt. Och dessutom, mina kunder visste jag ju att var de som hade liknande erfarenheter. Och att istället göra tvärtom och gå fram och berätta min historia, det kunde ju vara till hjälp för andra. Men om man tolkar den här frågan i relation till en partner, så det som ofta kommer fram att man inte vill att partnern ska veta, det är ju till exempel att man inte vill att den nya partnern ska veta hur skitig en skilsmässa var i det förra förhållandet. Eller hur dumt vi betedde oss i ett tidigare förhållande. Och det är samma sak. Vi kanske inte behöver gå in på detaljer. Men vi behöver ju vara ärliga med vår nuvarande partner och berätta att vi faktiskt gick igenom en tuff skilsmässa. Och faktiskt vara ärliga och säga att vi betedde oss illa och kontrollerade och var svartsjuka eller vad det handlade om. Men också att eftersom vi kan säga det, att vi också faktiskt har lärt av det. Och framförallt så behöver vi ju svara på den här frågan inför oss själva, så att det inte ligger någonting att ta en massa energi som vi försöker dölja för oss själva. För då är vi ju inte ärliga och uppriktiga och är ju inte den partner vi vill vara. Sjunde frågan som följer. Det är, har du unfinished business? Har du oavslutade affärer från tidigare relationer? Och i så fall, hur påverkar det din partnerrelation idag? Det här är skuggbeteendet att projicera tidigare erfarenheter på nuet. Ingen vill ju att ens partner ska titta på en som han eller hon tittade på sitt ex. Alltså när min partner tittar på mig så vill ju jag att det ska vara mig som han ser och inte skuggor av sitt eget förflutna. Så det här är otroligt viktigt fråga att ställa sig och reflektera över. Om vi verkligen vill bli den drömpartner vi vill vara för den andra. Om jag har oavslutade affärer från en gammal relation, till exempel att vi kan säga till exempel att någon som har farit väldigt illa av att den tidigare partnern var svartsjuk. Och så tar man det, projicerar man det in i nuet, projicerar det på den nuvarande partnern. Går att förvänta sig att ens nuvarande partner också ska bete sig svartsjukt. Då behöver man ju ta itu med det. För den projektionen vill jag ju inte lägga på en partner som älskar mig. Bara för att mitt ex var svartsjuk. Men den här partnern hedrar mig och verkligen beter sig schysst. Så kan inte jag gå och förvänta mig svartsjuka. Och hur vi tar itu med det här, det tycker jag faktiskt inte är något som vi ska lägga på vår partner. Jag vill inte liksom att min partner ska behöva lyssna på om jag har haft en bedrövlig relation till exet. Naturligtvis kan man nämna det, men jag tänker att om det här verkligen är en skugga som hänger över en, om vi vill ta ansvar för det, så behöver vi ta ansvar utanför parrelationen. Alltså att söka professionell samtalskontakt. Om vi fortfarande har så mycket sår efter en gammal relation att det påverkar vår relation till vår partner idag. eller att det skapar rädsla hos oss att våga gå in i ett nytt förhållande. Då är det skugga in action som vi verkligen behöver söka hjälp för att kunna släppa taget om. Fråga nummer 8. Det är att reflektera över vilka relationsmönster som vi såg under vår uppväxt. Framförallt mellan våra föräldrar eller de som vi växte upp med som hade föräldrars funktion. Finns det mönster här som vi absolut inte vill upprepa? Finns det mönster vi kanske inte vill upprepa men ändå ser att vi upprepar ändå från våra föräldrars beteenden? Är det här något som drabbar oss negativt? I så fall kommer det också påverka vår partner och vår relation negativt. Har vi sånt, och det tror jag att alla har, så är det något som vi absolut kan dela och kommunicera, berätta om med vår partner. Men på samma sätt där, absolut inte lägga ett ansvar på vårt partner att ta hand om det. Och absolut inte ursäkta ett dåligt beteende från vår sida med att vi hade en tuff uppväxt. Så att vara medveten om vad vi har med oss från uppväxten, det är alltid vårt eget personliga ansvar. Och det, jag tänker samma sak som om tidigare relationer, att om det fortfarande är så jobbigt att tänka på och att vi fortfarande har sår och att det påverkar oss negativt idag, att vi kanske ser det men inte kan bryta det, då är det något som vi behöver söka professionell hjälp för. För det är inget vi vill vältra över ansvar på vår partner eller ta in i vår nuvarande relation. Så som sagt, självklart vara öppna med att berätta hur vi hade det under vår uppväxt och det vi ser. Men att också se att det är en skugga som vi personligen behöver ta ansvar för. Fråga nummer 9. Vilka förväntningar har jag på min partner? Och framförallt, vilka förväntningar har jag, om jag är ärlig, som är helt orimliga? Med den här frågan kan vi upptäcka skuggor, att vi har omedvetna förväntningar på vår partner som faktiskt inte är rimliga. Det här är ofta situationer som blir upphov till konflikter. Ofta så när vi är ärliga i det här svaret så handlar det om att vi lägger förväntningar på vår partner att han eller hon ska komplettera oss. Att partnern ska vara allt som vi inte är. Och att vi vill att vår partner ständigt ska vara tillgängliga för oss. Det kan också handla om att vi förväntar oss att vår partner inte bara ska vara kärlekspartner utan också vara vår bästa vän. Det kan ta sig uttryck att vi blir besvikna när partnern inte delar våra intressen. När det är kanske intressen som vi hellre skulle dela med våra vänner. Utöka vår gemenskap och vårt nätverk. Om jag tar ett exempel då från mitt eget liv så är jag intresserad av stickning, men det är inte min partner. Min partner är intresserad av fiske, men det är inte jag. Så det orimliga skulle ju bli om jag lägger förväntningar på min partner att engagera sig i min stickning och visa intresse för det som han egentligen inte har. Då skulle han ju göra det bara för att vara snäll. På samma sätt om han skulle förvänta sig att jag skulle följa med på varje fisketur, så skulle jag ge upp mig själv och bara göra det för att vara snäll med honom. Och ingen vill ju ha eller vara en partner som ger upp sig själv. Det är bättre att jag delar mitt stickintresse med andra stickintresserade och att han fiskar med fiskeintresserade vänner istället för att lägga orimliga förväntningar på varandra i sådana frågor. Sen finns det ju frågor som vi har gemensamt, som till exempel hemmet och ekonomin och kanske gemensamma barn, där vi verkligen behöver sätta oss ner och diskutera ansvarsfördelning. Och där pratar vi om rimliga förväntningar. Men den här frågan handlar framförallt om att hitta punkter där vi går omkring och lägger orimliga förväntningar på varandra. Och titta på att det kanske också handlar om att vi lägger orimliga förväntningar på oss själva. Det är där skuggan kickar in. Vi vill att vår partner ska leva upp till saker. När det handlar om att slippa se vår egen otillräcklighet som vi tycker. Det är ju så, skuggan är väldigt lurig. Fråga nummer 10. Det är att svara ärligt på hur fungerar min kommunikation med min partner. Kan jag prata med min partner om de här frågorna som jag nyss har svarat på? Har vi en gemensam grund som bär för svåra och sårbara samtal? För kommunikation är inget som vi får givet, utan det är ju en konst att lära sig och någonting vi hela tiden behöver jobba på. Så om ditt svar på frågan är nej, jag tycker inte att jag kan kommunicera rakt och ärligt med min partner. Vad beror det på? Troligtvis så hittar du svaret i de tidigare frågorna. Att det har funnits förväntningar som inte har infriats på sig själv eller andra. Att vi båda går omkring med hemligheter, lögner. Att båda eller någon av oss har sår från tidigare förhållanden. Eller att vi helt enkelt upplever det för svårt och smärtsamt och är rädda att bli avvisade när vi tar initiativ till kontakt och kommunikation. Men fungerande relationer kräver ju tid för kommunikation och de kräver ju också återkommande kommunikation. Det räcker ju inte att åka iväg på en kärleksfull helg en gång i månaden, utan kommunikation är ju något som behöver ske varje dag. Och återigen, om du tycker att det här är enormt svårt så finns det hjälp att få. Det finns professionella samtalskontakter och familjerådgivning, för kommunikation är en konst att lära sig. Det är inget vi får givet, det är inget vi får lära oss i skolan. Men det finns kunniga terapeuter och kuratorer som kan stödja oss så att vi kommer vidare. För just kommunikation är så grundläggande för en frisk och stödjande relation. Och den sista frågan, det är faktiskt den här skuggövningen som vi pratade om tidigare i det här avsnittet. Vad är det som triggar mig hos min partner? Om jag kastar iväg den här projektionskroken, vad är det för egenskaper och beteenden jag ser i min partner? Det är ju ofta det som jag inte vill se hos mig själv. Våra nära relationer är våra främsta lärare. Och de vi lever tillsammans med, de visar oss varje dag, varje stund som en spegelbild av det som finns i oss själva. De trycker på våra knappar och vi blir triggade. Och impulsen just då i affekt är att projicera och säga att nej, det här handlar om dig, det är du som gör så här. Det är ditt beteende. Och visst, det är en sida av det hela, men den andra sidan är att om vi går igång och blir triggade så handlar det också om oss. Och det här är inte lätt att se hos sig själv, det är den första att erkänna. Men testa att använda projektion som skönhetens medicin utan skuld, utan att döma. Om jag skickar iväg min projektionskrok och tycker att min partner är egoistisk och girig och inte bryr sig om mig. Det betyder ju inte att jag agerar ut det. Det betyder inte att jag säger det till honom eller kastar liksom anklagelser. För vi agerar ju inte ut bara genom att vi tänker tankarna om andra. För de här tankarna handlar egentligen om våra egna egenskaper och det är inte farligt. Det som faktiskt skadar, det är ju om vi hela tiden trycker ner det. Om vi inte tillåter oss att tänka de här tankarna, det är då de skadar. Därför att då blir de omedvetna och då agerar vi ut så fort vi blir triggade. Så syftet med att faktiskt förebygga de här omedvetna affektutbrotten och projektionerna, Det är ju att bland annat tillåta sig att svara på de här frågorna. Det är så vi gör skuggarbete. Och när vi gör det så behöver vi som sagt göra det från en plats av kärlek, från en plats av medkänsla, framförallt medkänsla med oss själva. Och att inte döma. För det är så vi tar flera steg närmare att faktiskt bli den person vi vill vara och den partner vi vill vara. För kan vi hålla oss själva i medkänsla, inte bara andra, så blir vi ju mer än 100% medkännande och kärleksfull person. Jag hoppas att det här avsnittet var till hjälp för dig. Och jag är så tacksam för att du har lyssnat.